Vi sätter igång direkt. Vi ska diskutera svenska aktier och den svenska börsen. Det har varit tre fantastiska börsår med obefintlig inflation i marknaden. Och en utveckling som real avkastning är helt makalöst bra. Ja. Och här kan man ju då ställa sig frågeställningen, har det blivit väl uppkritat och dyrt, eller kan det här faktiskt fortsätta, inte minst kanske tack vare stimulanser från ECB? Välkommen Mikael Hanell.
God morgon allihop.
Mikael har varit med mycket länge i marknaden och är alldeles utmärkt för en sån här diskussion där det är bra med lite erfarenhet från utveckling tidigare i marknaden, så man kan tolka det som sker och man har sett olika perioder där det har varit både högt och lågt värderat. Så vi ska försöka reda ut begreppen och se vad vi kan förvänta oss om i framtiden. Vi har en helt obefintlig ränteavkastning. Det går att hitta lite i företagsobligationer, men i övrigt får man väl säga att det här driver börsutveckling. Och tror att det här kommer kunna fortsätta att vara en injektion för börsen framöver?
Ja, jag skulle säga så här, du säger lång erfarenhet, men det läget vi befinner oss i nu, det är ju nya saker som driver marknaden åt olika håll hela tiden, och det är nya erfarenheter. Nu har vi levt i en miljö under en period här där vi har haft kraftiga stimulanser efter en finanskris. Och det är klart, vi är ju inte igenom det här på något sätt. De som är på väg och har kommit ut på andra sidan är USA då, när man diskuterar en räntehöjning. Men i Europa, Japan och Kina så kommer vi få se fortsatta stimulanser, vilket gör att det finns en form av kudde i marknaden, för man kommer inte släppa på de här stimulanserna förrän man har sett en vändning som är så pass hållbar så att man kan få lite inflation i systemet och kan börja höja räntorna utan att det ska sätta stopp så att säga för investeringar och liknande. Så att jag tror någonstans att Vi som har investerat i aktiemarknaden, oavsett hur mycket man har investerat, så är det ganska gynnsamt, trots att vi har haft tre år, som du säger, av mycket stark marknad. Det är lite inne på att det inte finns så mycket alternativ. Det är klart att det är en drivande kraft också. Men det här betyder ju inte att vi kan få se sättningar då och då i marknaden. Och jag skulle nog vilja säga att det mest kommer drivas av externa faktorer. Men samtidigt så tror jag då att många långa, eller mycket långa pengar, det vill säga livbolagen och liknande, som söker en avkastning, de har ett åtagande i form av pensioner, måste ju hitta någonting att investera i. Så att skulle vi se fall över 5-10%, så jag är ganska säker på att de är där och plockar upp lite aktier, med tanke på att det är ganska bra direktavkastning på många aktier. Så att jag tror som sagt att vi lever i en bra miljö fortsatt, även om vi, som vi kommer komma in lite grann på här så småningom, har lite blandade signaler från olika marknader hur det ser ut. Och det är klart att det påverkar i korta perspektivet. I USA, så fort vi ser lite positiva siffror, så pratar man om att räntehöjningen ska komma, vilket då vi såg. Det har varit dåliga siffror under en längre tid, men igår fick vi lite positiva svar. Och helt plötsligt då pratar man om räntehöjningen kanske kommer lite närmare, och så viker börsen. Så man vet inte liksom vad som är positivt här egentligen. Vi återkommer väl lite till det. Men summa summarum så är det ju så här att stimulanserna kommer hålla marknaden lite under armarna. Så är det.
Du nämnde USA. Om vi tar det då, så kan vi kika på tillväxten i den amerikanska marknaden. Den är ändå relativt god och ekonomin har ju återhämtat sig bättre än den europeiska definitivt då. I Sverige så förväntas en tillväxttakt BNP-mässigt någonstans i runt 3% för 2015 enligt Konjunkturinstitutet. Och det är helt nivå med USA, kanske bäst i Europa. Kommer det här hjälpa till att dra vinstutvecklingen i svenska företag, tror du?
Jag tror så här. Dels är USA på väg att rulla över lite grann ner mot kanske snarare dryga 2-2,5% i tillväxt. Det är ju det som vi har sett med tanke på de siffror som har kommit senaste kvartalet. Så jag tror inte att det kommer vara lika starkt. Och det här hänför sig naturligtvis till en svagare euro och en starkare dollar lite grann. Det är ju det som driver naturligtvis att vi kommer se lite mer tillväxt här i euroområdet, och kanske inte minst svensk export där vi exporterar stor del av våra och är valutaberoende. USA har ju lite trögare, det är ju helt uppenbart, även om det är liksom ingen ko på isen. Utan det är ju investeringarna som börjar ta fart lite grann där borta, och det är ju bra. Men det är klart att man har ett sämre utgångsläge med en starkare dollar, så är det. Så att, jag menar, tillväxt finns det om man tittar globalt sett. Det varierar lite från land till land eller zon till zon. Men jag tror nog att vi inte ska förvänta oss så mycket som 3% i USA, inte Sverige heller, utan kanske en halv procent lägre. Och det är klart, det är ju ändå på den positiva sidan, men det är mycket valutadrivet.
Och där har vi då mest sannolikt då en stark dollar att se framför oss, eller?
Den är ju stark, men den har ju fallit ner från peaknivån när den var uppe på någonstans 8,78 mot kronan och ligger väl 8,45 eller någonting sånt där. Så att, men det är klart att det är en bra nivå, och många bolag har ju valutahedgar, och många bolag har inte fått se full effekt då av att hedga på nya högre nivåer. Eller om man har då kanske minskat en del hedgar för att dra nytta av det här. Så det är ju ett stöd, men det är ju ytterligare en form av konstgjord andning. Det är ju tacksamt, så att säga. Det är bra för Sverige och bra för våra exportdrivna bolag, helt klart.
Det var lite signifikant väl för rapportperioden för de svenska bolagen i Q1. Att det var oerhört mycket valutavinst och kanske inte fullt lika mycket organisk tillväxt som man hade väntat sig. Eller?
Så är det ju helt klart. Man kan väl säga att... Men det finns ju exempel på bolag som lyckades med flera parametrar. Dels att dra nytta av den starka dollarn, men faktiskt också växer. Och det är ju inte minst fordonsindustrin. Dels har vi Volvo då lastvagnar som har en stor del av sin försäljning i USA. Där man liksom är på all time high. Så de växer och har ju haft valutan med sig. Autoliv är ju ett annat bolag i en marknad som växer kraftigt. Dels därför att bilindustrin ökar, men också naturligtvis på konkurrenters bekostnad, och sen så har man en del positiva valutaeffekter. Sen finns det ju andra som har åt andra hållet, som Electrolux och liknande, som kanske inte har valutan med sig. Och då ser man direkt, inte bara hänfört till valutan, men att det underliggande är lite trögare. Så det är väldigt mycket valutavinster i det vi såg i Q1 bland de exporterande bolagen, så är det ju. Men jag menar, det är...
Men det du säger är ändå att du tror att det kommer drivas vidare lite utan en relativt svag valuta i Europa. Sen är det frågan vad svenska kronan står i förhållande till euro.
Men om man sätter en värdering på en svensk aktie, kan man ju säga, ska man se valuta påverkan som någon form av one-off, eller ska man dra ut den och sätta en multipel på? Jag tror att man kommer att exkludera den, lägga in den i prognoserna, men det är ju ingen underliggande tillväxt som är tillräckligt stark i bolagen, och det är lite oroande då om man tittar värderingsmässigt. Men å andra sidan så kan man ju då, beror ju på vad man sätter för avkastningskrav när man gör en värdering, och räntan är ju liksom obefintlig, så att egentligen skulle ett P/E-tal på 25 inte vara osannolikt, och idag ligger vi någonstans på dryga 16. Okay. Så att, ja, det är ju ur ett historiskt perspektiv är P/E-talen aningen högre, ett par 3 procentenheter. Men då ska vi se, lägger man liksom den historiska räntan, så är det ju absolut inte så. Så att jag tycker värderingsmässigt ska man inte bli så himla avskräckt.
Om man kikar lite mer då på lite konfidensindikatorer, så kan man väl se att bygg och konsumtion är på väg upp då generellt sett i den svenska marknaden, och har varit så en tid då. Annars är förväntningarna inom vanlig tillverkningsindustri något fallande. Är det här någonting som påverkar dina val utav företag?
Om man börjar med konsumtionen, så är det en naturlig effekt då man får mer i plånboken. Lägre räntor, lägre oljepris exempelvis, både i Sverige och inte minst i USA. Det slår ju igenom kraftigt. Man har ju en disponibel inkomst som är mycket högre. Och det gynnar ju naturligtvis konsumentrelaterat. Det kan vara allt från kläder till nöjen eller liknande. Det kan vara hotell och det kan vara flygbolag och så vidare. Så att det är ju en stark trend. Det har varit en stark trend, helt uppenbart. Byggindustrin, där tror jag man liksom pratar, det är förväntningar och förhoppningar naturligtvis om att om man nu tittar på Sverige, att vi ligger väldigt mycket efter den starka efterfrågan som finns. Och det kommer dras igång och har dragits igång mycket byggprojekt. Och sen så kan jag tänka mig att man kommer försöka sätta mer fart på det här och stimulera byggsektorn på något sätt även från statligt håll. Så att den är ju stark om man tittar på arbetsmarknaden också naturligtvis, pris på.
När vi kikar på det, bygg- och fordonsindustri nämnde det, det är väl, gissar jag, industrier som påverkar ekonomin som helhet ganska mycket. Då. Det sysselsätter många, det är rätt så stor del ekonomin. Är det viktigt för dig eller är det rent bolagsspecifikt varje enskild bolag som har störst betydelse?
Man kan ju se att det finns en del sektorer som har varit mycket starkare om man tittar i ett globalt perspektiv. Och det är läkemedelsbranschen och det är IT-branschen. Det är var det där det finns någon tillväxt. Den vanliga industrin har vi inte sett någon större tillväxt i, men den är ju intressant av andra anledningar naturligtvis därför att man dels valutamässigt kan förvänta sig starka vinster och att man fortsätter med rationaliseringar och förbättrar marginalerna. Men återigen så ser vi då en alldeles för svag tillväxt för att kunna dra den typen av bolag mycket, mycket mer. Det skulle jag nog vilja säga att det finns mycket förväntningar i de kurserna relativt mycket annat.
Och inom läkemedel har du fångat upp en hel del då. Tidigare hade vi bud på Astra som fanns med i portföljerna som drogs tillbaka. Kan det bli aktuellt igen? Och sen så har vi då Sobi, Swedish Orphan, Biovitrum som är högaktuellt för budsituation också. Är det här någonting som kommer konsolidering i marknaden? Fortsätter det? Och berätta lite runt omkring
det. Det här det har varit en stark trend. Den börjar i USA naturligtvis med att man söker läkemedelsbolag. Det var en otrolig stor omsättning på affärer mellan både biotechbolag och läkemedelsbolag som köper forskningsportföljer och sammanslagningar av stora läkemedelsbolag. Det här är ju vad det gäller Astra, det började vi investera i för ungefär 1,5 år sedan någonting. Och då hade vi väl inte riktigt budtanken på Astra. Det var liksom någonting som faktiskt kom out of the blue lite grann. Men kanske inte helt oväntat då med tanke på konsolideringen. Det blev ingenting här. Astra har presenterat sin forskningsportfölj i samband med det här budet. Och man är ganska konfident att, alltså man tackade ju nej till det här på grund av att man tycker att relativt den portfölj man har att det var alldeles för lågt bud, det är ju helt uppenbart. Så att Astra har ju någonstans på egna ben visat här att man har väldigt mycket läkemedel i fas 3 som kommer lanseras på marknaden de närmsta åren. Och jag tror att kursen faktiskt, nu har jag inte någon färsk kurs, men i nivå eller om inte högre än när liksom budet lades från Pfizer. Beträffande Sobi så är ju det, där har vi däremot drivit tesen om ett möjligt uppköp. Och det är ju därför att Swedish Orphan Biovitrums stora produkt är ju inom hemofili, vilket är för blödarsjuka. Sobi satsar på små, smala sjukdomsgrupper där läkemedlen är väldigt dyra. Och man har utvecklat ett läkemedel som heter Eloctate som man har ett avtal med Biogen i USA som har försäljningsrättigheterna för USA. Swedish Orphan har för hela EMEA-området och man har ju då fått godkänt utav FDA sen en tid tillbaka och Biogen har börjat sälja det här och det visar sig att det är en riktig blockbuster i försäljningsutveckling och med tanke på att det är ganska logiskt egentligen att Biogen skulle lägga ett bud på Sobi som är har en sån smal produktportfölj ändå. Det passar, Biogen har varit med i utvecklingen av det här så tror vi att de är en av dem som har varit med i budgivningsprocessen som fortfarande pågår på Sobi. Pfizer kan vara ett annat namn men det skulle kunna vara någon annan part och det är klart att det förhoppningsvis är det mer än en som är intresserad och bjuder på det här bolaget. Så vi får väl se. Men det är ju snart 3-4 veckor sedan som Sobi bekräftade att de för diskussioner och har fått ett bud och ska återkomma. Och vi äger mycket av det här och vi känner om det här har varit det vi har siktat på i 3-4-5 år sedan vi började investera i det här bolaget så vill vi nog vänta ut och se vad det här tar vägen.
Hoppas att det kommer ännu mer då.
Ja, vi tycker att det borde, med tanke på de prislappar som vi ser, inte minst i USA, så har vi en förhoppning om att det ska finnas en del kvar i den här aktien.
Ni har varit duktiga på den typen av strukturella förväntningar. Bland annat Unibet hade ni en längre tid diskussion om utdelningen av sportboken Kambi som också blev ju en succé. Och drivit kursen i Unibet enormt mycket. Då. Är det vanligt att ni tittar på den typen av drivkraft i bolag?
Ja, men det är ju, det tycker jag, det är vår edge lite grann. Det är det vi, hittar vi ett sånt bolag vartannat år så finns den oftast i alla våra portföljer. Men det är klart att skillnaden med är ju att man måste orka hålla de här bolagen över kanske en femårsperiod för att liksom det här ska bli av. För det är inte så att man gör en analys och så tre månader senare så faller alla bitar på plats. Och det gör ju det att den här resan fram tills att det här eventuellt realiseras eller blir som vi har tänkt eller som bolaget har kommunicerat själva. Det tar oftast mycket längre tid och resan dit brukar vara lite upp och lite ner. Och då gäller det liksom att tåla mod och tro på bolaget eller tro på sin egen analys. Det är väldigt viktigt. Vi handlar ju kort i en del aktier så att säga. Och trendmässigt, och det är ju, låt oss säga, det kan vara ett Ericsson eller det kan vara ett H&M eller alltihopa. Men de här bolagen som du pratar om nu, där finns det liksom en ytterligare story, någonting som är en game changer för bolag där man kan ta fram värden som ingen annan kanske har uppmärksammat i samma utsträckning. Och det är kul. Unibet har ju inte varit liksom den bästa aktien på börsen i år, men om man ser över de åren vi har haft det så är det en fantastisk investering. Och vi har väl inte lika mycket kvar den där aktien som vi hade initialt. Men vi tycker att deras stora problem i år har ju varit att de har haft valutan emot sig. De rapporterar ju pund och ja, det är inte så roligt mot kronan. Men underliggande så är det fortfarande väldigt stark tillväxt. Framförallt inom den mobila plattformen där man nu har passerat över 50% av alla spelare.
När man går ut och frågar bolagen då, så får man svar att de som är mest optimistiska om produktionsutvecklingen framöver, det är företag inom läkemedel och motorfordonsindustri. Då. Och läkemedel har vi diskuterat en del där och har en del exponering. Motorfordonsindustri, där har ni ett stort innehav i Autoliv som också är högaktuellt. Då, där Takata, konkurrenten, har problem med sina airbags. Kan du berätta lite mer om vad som händer?
Det finns ju två delar som är viktigt att lyfta fram i Autoliv. Nu ska jag faktiskt korrigera det lite grann. Vi äger ju naturligtvis Autoliv, men vi har inte någon mega övervikt längre, utan vi tycker någonstans att vi har ju varit, det är ytterligare en aktie som det är på samma tema som du säger, som vi har ägt i 6-7 år. Och framförallt så handlar det ju inte om att vi gjorde analysen att någon konkurrent ska köra i diket och inte kunna leverera produkter som håller måttet och allt ska ta, utan det handlade egentligen om den mobila säkerheten som växer så kraftigt. Alltså inte bara säkerhetsbälten och krockkuddar utan högteknologiska hjälpmedel, och det har ju varit vår story så att säga i Autoliv. Nu har vi då två stycken parallella spår, dels då den möjliga produktionsökningen för att ta över då alla de här återkallade bilarna som har haft krockkuddar från en annan leverantör som liksom inte håller måttet. Men det innebär ju en del investeringar för Autolivs del naturligtvis för att kunna hantera den volymen. Sen brukar det faktiskt vara så att biltillverkarna, de vill inte att någon ska ha monopol på den här marknaden. Så jag kan tänka mig att man någonstans ändå ger andra tillverkare någon annan form av benefit. Att man vill ha 3-4 parter att förhandla med. Bilindustrin är tuff och de sätter hård press på marginalen. Men det är klart att det här är bra för Autoliv som har levererat kvalitet genom åren. Och får vara med och ta mycket av det här.
Men man låter inte Takata falla för att man vill behålla konkurrensen.
Ja, det vet jag inte möjligtvis, men det kan ju vara någon annan spelare som kommer in istället. Det finns ju några till. Men det mest spännande här är ju naturligtvis den tekniska utvecklingen. Och där har vi ju flera bolag som är noterade. Till exempel ett israeliskt bolag som heter Mobileye som har en värdering. Så om man skulle applicera den på Autolivs aktiva säkerhet så då skulle vi liksom ha 150 kronor till. Men det är intressant och spännande det här. Det är många projekt i utveckling. Och jag tycker att vi har en ganska neutral vikt i den där. Vi vill ju absolut inte vara utan den. Men det är klart, har man varit med från 100 kronor så måste man liksom blunda ibland. Och ta ett nytt grepp och se det från liksom dagens nivå som är över 1000 kronor. Det är lite svårt det där. Man får lära sig att det kan liksom finnas mer ändå kvar i en sån här.
Vi har inte haft vinsttillväxt direkt i bolagen sedan 2010. Det var i Q4 2014, men sen har det inte hänt så mycket. Och nu senast var det då, som vi sa, valutavinster mest då. Tror ni att vinsttillväxten kommer, och skulle den kunna bli så stark att vi plötsligt får ner värderingarna som ligger i snitt någonstans P16 på börsen enligt Bloomberg?
Jag tror att det stora problemet är att det är fortfarande ett ganska högt eller lågt kapacitetsutnyttjande. Det gör ju det att det någonstans är en marginalpress, och det vittnar ju naturligtvis om att efterfrågan är liksom okej, men den är inte så stark som den borde vara. Sen är ju investeringsviljan, den börjar öka successivt från låga nivåer, och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men det finns någon form utav, man har fokuserat väldigt mycket på att skära kostnader snarare än att investera, och nu hoppas vi att börsen ska liksom orka med ett tag till, att vi får se ökade investeringar både i industrin men i andra bolag, och vi ser tecken på det, och det är ju positivt.
Ni har ökat koncentrationen utav innehav i fonderna genom åren här, kan man väl säga. Ni var kanske för ett par år sedan hade runt 60 innehav, och nu är ni närmare 30 i reavinstfonden till exempel. Är det här någonting som kommer ni fortsätta att minska antalet innehav, eller är det ungefär den nivån man behöver för den här storleken på fonden?
Det som du säger, vi har ungefär 30 rea idag och kanske 35 i småbolagsfonden, och då har vi ungefär hyvlat 20 innehav i båda de här fonderna om man går tillbaka ungefär 1,5-2 år. Jag tycker att det är möjligt. Alltså, det är ju så här att man måste som mindre förvaltare våga sticka ut, och liksom vi har ju en historia av att vi är aktiva förvaltare och att vi försöker avvika, och det här är ju ett steg i den riktningen. Sen så kanske man aldrig kommer ner på, det finns ju regler i fondbestämmelserna som gör att man liksom måste ha ett visst antal aktier. Men på marginalen så tycker vi ju naturligtvis att det är, kan vi komma ner till 25, så ja, det liksom målet är att krympa, koncentrera portföljen lite ytterligare. Så är det helt klart, och det handlar mer om att
starkare och tydligare bett.
Ja, absolut.
Är det någonting som du tycker är extra intressant idag i marknaden om man kikar branschmässigt?
Nej, det är som jag sa, ja, det som skulle kunna vara intressant är ju det att om man tittar nu på energisektorn, och inte minst i USA, det är liksom någonstans en sektor som har fått oerhört mycket stryk i takt med att oljepris och liknande har, gaspriser har fallit. Och det gör ju det att det skulle kunna vara, om man vevar fram klockan här till slutet av andra halvåret, så kan jag tänka mig att jämförelsesiffrorna för den här sektorn i 2016, Q1 och Q2 kommer ju vara extremt lätta att slå. Så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna skiftas pengar någonstans andra halvåret in i den där sektorn igen. Nu har ju inte vi så mycket oljerelaterat som Norge har i svenska portföljen. Men jag tror att det är en sektor som skulle kunna få en rebound och kunna, liksom, om man ser sektormässigt, outperforma ganska mycket. Och då möjligtvis på bekostnad lite grann av det som vi tidigare har sagt varit starkt. Kanske framförallt konsumentrelaterat.
Om vi kikar ytterligare på sektorer då. Du nämnde att IT och läkemedel är de som har haft tillväxt under senare åren då, och du har haft en ökad andel IT. Till informationsteknologi i småbolagsfonden, inte minst Microsoft och IAR som har vuxit kraftigt där. I reavinst har det däremot minskat lite. Hittar man framförallt IT-bolagen bland de mindre bolagen? Så att det...
Ja, tyvärr är det väl så. Och sen beror det naturligtvis på att vi inte har ägt några Ericsson-aktier. Nu har vi faktiskt börjat köpa Ericsson igen. Vi tycker att värdering, alltså relativt alla andra stora bolag, börjar värderingen se hyfsat attraktiv ut igen. Och det är klart att Ericsson har ju massor med patent och massa saker som skulle kunna bli något riktigt bra. Jag menar, det är en marknad som ändå växer. Vi tycker väl kanske lite grann att det som marknaden inte uppfattar, varför vi inte ägt på Ericsson, det är att den amerikanska marknaden har varit en riktigt stark drivkraft för Ericsson under många, många år. Men för 1,5 år sedan så löpte mer eller mindre de här kontrakten ut. Vilket gjorde det att vi förväntade oss en mycket svagare tillväxt i USA. Och jag tycker att det är konstigt, för det har man kommunicerat, men man har sagt att det är andra marknader som kompenserar, men det har inte riktigt varit så. Ericsson har faktiskt inte vuxit i någon stor utsträckning senaste tiden, så att ja, men det är ju ett fint bolag, och de är ju världsledande. Det handlar bara om en värderingsmässigt tyckte vi att det var alldeles på tok för dyrt, och jag tror att de gick upp väldigt mycket på just att IT-sektorn i USA var stekhet, och vi har inte så himla många stora bolag som är IT-relaterade, utan det är mer mindre, och det är som du säger, vi har några i småbolagsfonden, och det är ganska smala bolag. Micronic som gör maskritare till exempel de här tunna tv-apparaterna och liknande. Det är ju kanske en 4-5 maskiner man säljer som tillverkar de här om året. Men de kostar kanske 40 miljoner dollar styck. Så att, och väldigt mycket fasta kostnader det här. Så det blir naturligtvis fantastiskt bra om man lyckas sälja de här. Och det har ju Micronic verkligen gjort. Det är ju ett nytt skift inom tv med mer högupplösta skärmar och liknande. Så att de är nästan, det är monopolställning, och det är fantastiskt.
Ja, det har verkligen dragit i den aktien. Så det är kul. Ett fantastiskt bra innehav där i portföljen. Jag tänkte vi måste börja runda av. Två avslutande frågor från mitt håll. Där funderar man ju naturligtvis då, alla som är rådgivare eller kunder. Vi har en småbolagsfond och en som är mer större och medelstora bolag. Är det på ett års sikt småbolag eller större bolag som kommer dra mest?
Jag måste säga att jag tycker alltid att det finns en större potential i småbolag. Det är de som någonstans, i alla fall en del av de bolagen som kommer bli stora bolag om 10-15 år förhoppningsvis. Så det är klart att det finns en större och starkare tillväxtpotential där. Sen vet vi historiskt sett att det är mycket mer volatil marknad vad det gäller småbolag. Likviditeten är sämre och börsklimatet måste naturligtvis finnas där för att de här aktierna ska gå. Och det är ofta så att de går lite bättre generellt sen än OMX30, just av de anledningar som jag säger. Men jag tycker man ska vara förnuftig och naturligtvis ha en del pengar i det som ser spännande ut. Men man behöver inte lägga alla ägg i samma korg, skulle jag vilja säga. Jag, som vi sa inledningsvis, så tror jag att miljön för börsen, den är fortfarande okej. Men det är klart att vi har märkt några gånger. Börsen har ju dippat ett par gånger senaste året. Oktober och januari här. Och det är klart att då faller ju småbolag mer oftast tyvärr än vad de här större bolagen gör. Men det är kanske bra tillfällen om vi får se en sättning och kliva in igen.
Och det var min andra sista fråga här. Det har vi tolkat rätt som att du ser framför att det mycket väl är en rekyl, kanske på inte allt för långt borta, men att det är ett bra börsklimat att vänta fortsätta.
Ja, jag tycker egentligen vi har varit inne i någon form av, antingen ska man uttrycka det som en konsolidering med en negativ trend. Vi har liksom, börsen har inte riktigt orkat sista tiden här, även fast vi har haft enstaka dagar som har stuckit ut på uppsidan. Så känns det lite trött, om man nu ska uttrycka det så. Om man tittar på flöden in till europeiska aktiefonder, europeiska corporate bondfonder och till amerikanska fonder, så är det faktiskt på nedgång. Alltså kapitalflödena in i fonderna, det är lite mindre. Och det är som jag sa, det är ju sånt som får börsen att liksom vara lite mer trött. Omsättningen faller lite grann och aktierna spretar lite mer. Men som jag sa initialt, vad det gäller livbolag och liknande, det är likadant i hela Europa och USA. Jag menar, de måste leverera en avkastning till sina pensionssparare, och det är klart att om det här kommer ner så kommer det vara ett gyllene tillfälle för dem att köpa aktier och öka den andelen, för de får inte så mycket på obligationssidan idag. Så att det är kombination med stimulanser tycker jag gör att jag tycker inte man ska vara för orolig. Det som eventuellt kan få börsen att gå ner mycket, det är ju någon extern faktor. Det kan inte jag gissa vad det är, om det skulle kunna vara Grekland eller om det är en ökad upptrappad konflikt i Ukraina eller liknande. Men det är sånt vi lever med hela
tiden.
Den finns alltid.
Jag säger tack till dig, Mikael Hanell. Och därmed lämnar jag över till frågor från alla er som lyssnar. Slår på mikrofonerna vänligen. Försök vara lite tyst i bakgrunden så att det inte stör för mycket. Så ställ frågor. mikrofoner på. Är det någon som har någon fråga direkt till Mikael Anell? Det är tyst.
Ja, vad uttömmande med andra ord. Ja, då tackar vi, som
vi tackar. Ni är välkomna att mejla in eller ringa mig då. Så hörs vi oss återkommande om en månad. Tack så mycket.
Tack.